Hej allihopa! Då var det dags igen. Då har jag en ny gäst. Han heter Niklas Gustafsson och är 34 år. Men det jag skulle berätta för er först. Det är att jag har ju lagt ut på Instagram. ADHD.livet. Att jag nu kommer släppa ett avsnitt varannan vecka istället för varje vecka. För att det kommer inte vara hållbart oavsett om jag vill det eller inte. Så att det är så det är nu. Och är ni intresserade av att vara med i podden så kan ni skicka ett mejl till hej.adhdlivet@gmail.com. Lite om er själva och varför ni är intresserade och vem ni är. Nu kommer jag att välkomna Niklas. Han har ADHD och han lever med psykisk ohälsa. Han har 2 barn. Och jobbar på en skola som elevassistent. Och när han var liten så blev han utpekad som problembarn. Vilket nog kanske många känner igen sig. Och han kom att dela med sig om sina tankar och känslor kring det. Och det positiva och det negativa som det har bidragit till idag. Och så mycket mer som ni vet kan hända när 2 ADHD-personer pratar. Så välkommen Niklas!
Tack så jättemycket! Ja, det kommer bli spännande hur våra diagnoser krockar nu.
Ja, får se om det är någon som kommer höra vad vi säger.
Ja, exakt. Så är det ju. Och jag får väl skylla på att jag har en annorlunda dialekt också. Så jag får väl hoppas att man förstår.
Vart kommer du ifrån?
Linköping i Östergötland.
Ja, det är där.
Så det kan vara lite gnälligt och det kan vara lite bonnigt och det kan vara lite allt möjligt faktiskt.
Då är vi gnälliga på olika sätt. Jag tror att jag också är lite så här Fagersta Västerås gnällig.
Ja, ja.
Och det är ju Linköping gnällig, så det blir ett jävla gnälligt.
Ja, det blir ett gnällavsnitt helt enkelt.
Så välkomna till gnällavsnittet.
Exakt.
Ja, och jag tänkte börja med att fråga dig. Du har ju en ADHD-diagnos.
Ja.
Och när fick du den?
Alltså jag fick den väldigt sent. Jag fick den när jag var 30 plus, 31 kanske. 32 nästan, 30, ja, någonstans där. På grund av att skulle göra en utredning på min son. Och då gjorde jag den för att det skulle gå fortare för honom. Helt enkelt, egentligen.
Så att han, hur gammal är din son?
Han är 8 idag. Är han. Så att jag fick ju honom när jag var 27 ungefär. Ja, så ungefär. Han fick sin diagnos när han var 5. Så ungefär 31, 32 där. Var när jag fick in då.
Men har du känt hela ditt liv att du har ADHD eller så här funderat kring det? Eller var det någonting som dök upp när det varit aktuellt att prata om med sonen?
Nej, alltså jag har ju alltid haft känslan av att vara annorlunda. Alltså jag har haft mycket i skolan där. Alltså jag har haft väldigt svårt med att fokusera på genomgångarna. Och det händer ju mycket, mycket roligare saker utanför i fönstret så att det var ju väldigt många gånger man haft en genomgång och inte hade en aning om vad man skulle göra. Liksom. Mm. Och sen även hemma. Alltså, jag var ju den här som stod och gjorde volter ner i sack och säckar liksom, när jag var 3 eller något. Det har ju alltid varit full fart. Liksom. Och kanske inte fokus på det jag ska göra, om man säger så. Och det där har ju följt med mig hela livet. Men sen när jag träffade min fru. Och vi fick vår son, då, det är vårt andra barn, vi har ju en dotter också som äldre. Då var det väl mer aktuellt att göra utredningen, om man säger så.
Ja. Och såg din fru det här också? Både på dig och sonen, eller?
Ja, alltså saken är så, det är det som är lite kul med att vi båda jobbar ju inom barnomsorgen så, eller om man säger. Och hon och jag har jobbat väldigt mycket med barn med speciella behov. Så hon sa ju typ dag 2 att hade hon förstått att jag har ADHD liksom. Det var så här, hon tvekade inte en sekund. Men jag har väl varit mer så här, nej, har jag det så har jag det. Men jag behöver inte göra en utredning. Men sen när vi fick sonen och allt började så tyckte jag att det kanske var dags liksom. Och få det på papper så att säga.
Men har hon alltid då haft har hon kunnat stötta dig för att hon har haft så bra förståelse för diagnosen och funnits där för dig direkt eller?
Ja, alltså jag har ju inte tänkt på det så mycket förrän på senare tid. Vi har ju varit ihop rätt länge och varit gifta i 10 år nu liksom. Så att i början så tänkte jag nog inte på det, men genom åren har jag ju förstått vilket stort lass hon har fått dra. Eftersom jag är katastrof på rutiner och struktur till exempel. Det är ju så här, alltså att ha barn på det är ju helt makalöst. Men,
ursäkta att jag skrattar, men ja, jag vet.
Ja, nej, men alltså det är verkligen så här, alltså man undrar hur det går ihop riktigt. Men,
visst gör man det, man undrar ibland hur allting egentligen löser sig så bra.
Ja, men verkligen, alltså det är ju så här, men jag säger det att hon är ju mitt hjälp, jag går utan henne, då hade du ju brakat alltså. Det hade ju inte funkat någonting så faktiskt. Så att hon har haft en extrem förståelse för det och ett extremt tålamod måste jag ju säga. Med att man är som man är. Och det är ju mycket tack vare tror jag, att hon har jobbat mycket med det och att hon brinner ju för det.
Ja.
Så att det har varit ett extremt mycket hjälp. Så.
Gud vad skönt.
Mm.
Och när det blev aktuellt för dig då, för du sa ju att du har känt att ja, men har jag det så har jag det.
Mm.
Men vad var det som fick dig sen att tänka att du skulle kanske må bra av att göra en utredning?
Men dels för att jag kände väl att man kanske skulle få förståelse på varför saker har varit som det har varit. Och att man, om jag hade det så vet jag ju att ärftligheten är väldigt stor. Och har min son där då vet jag att han kan få den hjälp han behöver som jag inte fick i den åldern. Så han får den tidigare så att hans skolgång blir bättre och att hans vardag blir lättare, eller vad man ska säga. Så det var väl den stora drivkraften till att göra utredningen.
Och vad kände du att utredningen gav dig personligen?
Alltså i början tyckte jag att det var skitjobbigt med att gräva i allt gammalt. Sen tyckte jag att det var väldigt jobbigt att... Alltså jag har ju den här att jag tycker att det varit lite jobbigt att bli stämplad, om du förstår vad jag menar. Alltså det är lite den känslan man har haft av, jag har ju kompisar som har fått sina diagnoser tidigare än vad jag har fått och så här att ja, men även idag att man blir lite stämplad om man har en diagnos. Och jag har varit lite så här, ja, är det värt det liksom, är det värt alla utredningar och så här. Men
fick de det då redan när de var små eller när de var barn, nej, gick i skolan alltså, eller?
Jag är den här generationen, vi fick det ju, eller vi, men de jag känner, de fick det ofta mellanstadiet, högstadiet. Mm. Så de var ju inte jättesmå utan det var ju ändå, ja men där 11-årsåldern uppåt liksom. Mm. Men jag känner nog fler som har fått det i vuxen ålder än att de fick det när vi var små liksom.
Mm.
Och det är väl för att man börjar rannsaka vissa saker, helt enkelt.
Så. Ja, för jag känner ju med dig, jag är ju jag är 87, du är 86. Ja. Och det var ju verkligen så, som du säger, jag tror mina föräldrar lite skyddade mig mot att göra en utredning och försökte att jag skulle klara det för att jag inte skulle slippa stämpeln.
Mm. Ja, jag tror att det var lite så, för jag vet ju att min mamma jobbade ju en del i skolan och som elevassistent och lite så här, och jag vet inte om det blir så då också att hon ser hur de blir stämplade kanske. Och då vill man inte att ens egen ska bli stämplad på samma sätt. Men det är ju bara en teori jag har. Så att jag vet ju inte om det stämmer. Men det, jag tror absolut att man vill skydda den från stämpeln. Liksom.
Ja, för det var det jag tänkte fråga dig. Det är så härligt när man pratar med någon så här så det bara flowar. Man behöver ställa frågan och så kommer svaret. Men gud, har du pratat med din mamma någonting? Om alltså det idag?
Lite grann. Alltså sådär att vi har ju försökt att se tillbaka hur jag var, eller vad man säger. Och lite jämföra med hur min son är. Hur pass lika vi är liksom. Och då säger hon ju ibland liksom att ja, du ska inte säga så mycket. När jag till exempel, man kan ju ha dagar där man känner att herregud, kan inte bara sonen sitta still en stund. Och då kan ju hon skratta och säga typ att men, du ska nog inte säga så mycket. det är så här, du får vad du har gett typ. Så att, ja, lite grann, inte rakt av på rak arm så där. Vi har inte, alltså min familj har inte riktigt en sån relation tyvärr, där vi pratar djupt, om man säger så.
Mm.
Så då, det blir mer i samband med andra saker, om vi säger så.
Ja. Men just det där du sa, jag tänkte fråga synken alltså mellan dig och din son nu när ni har diagnos båda två.
Ja.
För det jag kan känna många gånger, jag tror du har hört att jag har sagt det tidigare poddar också, och ser hur du känner. För att jag kan bli väldigt ledsen och frustrerad ibland att jag vet exakt vad mitt barn med ADHD behöver.
Mm.
Men att jag inte har tålamodet då att ge det, utan att jag som du som du nämnde där, liksom, bara, men snälla kan du sitta still någon gång? Eller sluta gå på promenad runt soffan 17 varje, alltså jag blir så stressad. Och du bara, gosta upp ditt rum, jag orkar inte se det någon mer. Och sen kommer man på att, vad fan säger du för något?
Ja, ja det där känner jag verkligen igen. Alltså, just, ja, man, alltså, ja, alltså det kan vara extremt frustrerande faktiskt. Att man verkligen har den där igenkänningsfaktorn. Men man orkar inte förstå den på något sätt. Man bara säger, ja men herregud, kan du vara tyst någon gång? Det är så här, alltså, hur kan du ha så mycket luft i lungorna? Alltså, du är så liten, men det kommer så mycket hela tiden. Liksom. Och det intressanta är egentligen att min son har ju även en fonologisk språkstörning.
Vad är det?
Alltså han kan kommunicera och han förstår alla ord egentligen och sådär. Men han har problem med att säga L till exempel och så här, vissa bokstäver, vissa ljud, uttal eller om man säger. Så att han kan ju kommunicera, men ibland när det går för fort till exempel så kan vissa ord bli andra ord. Som, alltså han gick, när han var liten och det var innan det var bättre så kallade ju han sin syster ett helt annat namn än vad hon hette liksom. Länge.
Okej.
Så att han har ju det. Och då blev när han var mindre, då var man ju så här, shit, kommer han någonsin kunna prata så att vi förstår honom? Mm. Men idag är det så här, åh herregud, tänk om du kan vara tyst.
Ja.
Det är så här, balansen där emellan, man bara så här, men alltså, ja, du pratar om så mycket, men jag hänger inte med, liksom. Så
då får du liksom tänka tillbaka och vara glad över
framgången istället. Så. Men självklart skulle man ju gärna vilja ta en volymknapp och skruva ner lite ibland. Så att
men så att det är det som är en fonologisk språkstörning, det är när man har svårt med uttal.
Ja, alltså det finns ju, det är ju en pyramid. Alla har ju olika svårt med olika saker. Liksom. Han ligger högst upp så han har ju ganska, vad ska man säga, lätt fonologisk. Så, så att han kan ju, han förstår ju allt. Han pratar ju som vem som helst, bara att uttalet blir fel liksom, ibland. Han har svårt när L kommer mitt i, så äpple var ju svårt till exempel ett tag där. Så att det är det.
Intressant.
Ja.
Jag har lärt mig något nytt.
Ja.
Fonologisk språkstörning. Ja, det jag tänkte, du kände ju att du blev utpekad i skolan som problembarn.
Ja, den här klassiken tror jag för många som missförstådd, kanske man säger.
Hur du kände dig missförstådd?
Ja, alltså att man blir så här att de här gångerna när man inte kunde fokusera på genomgångar till exempel, eller som man kunde inte sitta still tillräckligt länge som alla andra. Och jag har ju haft svårt med både inlärning och att komma ihåg vad jag har läst. Har jag läst en sida så har jag ju glömt bort den sen. Liksom.
Mm.
Och sådär. Och då gjorde man ju andra saker som man tyckte var roligare. Som att prata med alla klasskompisarna eller sitta och kasta sudd eller någonting. Bara för att få uppmärksamhet egentligen. Men man inte gjorde på rätt sätt för att få uppmärksamheten, utan man gjorde fel sätt. Men det var ändå uppmärksamhet man fick. Och då var det ju mycket att man var skickad till de här, du vet, små grupperna, och det var allt sånt där. Hände det någonting på skolan så var det ju alltid mig och några till man gick till och frågade först. Vi behövde inte ens vara i skolan. Alltså,
för att få frågan.
Ja, den var lite konstig faktiskt. Vi hade någon gång, när jag vet, när jag gick på högstadiet där det var, att det var någon, jag kommer inte exakt ihåg vad det var någon hade gjort. Men, och då var jag hemma den dagen. Alltså jag skolkade extremt mycket. Men då var det jag en till. Vi fick skulden för det. Tills som insåg att vi inte ens hade varit i skolan. Så det var ju lite så här. Då kände man ju att shit, ni pekar ut mig för allting och ingenting. Bara för att. Det var lätt liksom.
Det är så fult.
Ja, och tyvärr ser jag ju att sånt där finns ju kvar i skolans värld fortfarande. Tyvärr.
Ja, och du sa det, att det har ju också lett till några positiva, något positivt i dig idag, bidragit till. Mm. Och på vilket sätt kan du liksom se det positiva utifrån det negativa du fick uppleva idag?
Alltså det positiva ur det är att jag får en annan alltså det stora positiva blir ju i min yrkesroll egentligen, att jag ser jag ser det positiva i att jag kan få förståelsen för hur sådana barn kan känna. Men även vad heter det? Tappar jag ordet bara för det. Men att man känner igen vad de känner lite. Mm. Att man måste vara försiktig med
att döma.
Ja, exakt. Att det är inte alltid som man tror liksom, att det är lätt att skylla på något eller någon i vissa fall, men det är väldigt dumt att göra det, för det kan ju eskalera. Det kan ju bli så att att man gör sådana saker bara för att alla tror ju ändå att jag ska göra det, till exempel.
Ja, exakt. Och sen så kan det vara vissa gånger säkert, kan jag tro, att det är inte meningen.
Nej.
Nej, och så får man skulden och så blir det jättefel.
Ja, nej, men alltså jag är så här klassiker exempel där jag har en kompis när vi gick i femman, sexan, där han bara, du vågar aldrig kasta ut den här skon på ett tak, där hade vi ett fönster man kunde öppna, och så var det så här entrétak utanför. Och då blir jag så här, det gör jag visst det, och så har jag kastat ut den här skon efter 2 sekunder. Och då får jag ju skit fört, och ja, allt vad det var. Så att det var ju så här, det impulsiva kan ju ta över lite ibland, om man säger så.
Ja, gud, det där känner jag bara så här, jo, jämmiskon ska jag kasta.
Ja.
Då får du se själv att jag kan.
Ja, och jag kan kasta långt också, skulle du se. Nu är det. Så det blir ju så. Och det är ju liksom lite så här, det har ju hängt med länge liksom. Alltså ända upp till vuxen ålder egentligen. Jag har ju alltid varit som den. Så nu har jag kunnat hejda mig lite, men det har ju hängt kvar liksom. Så att, och det vet man ju. Har man ju sett genom åren liksom att vet man om att man har en sån klasskompis. Det är ju klart att man testar om den gör det. Alltså, det har man ju fått se nu när man har blivit lite äldre och jobbar med det liksom.
Mm.
Så att.
Men du måste ju egentligen vara drömassistenten då. För jag tänker att många gånger så kan man ju tänka så här, jag önskar att min ADHD-läkare hade ADHD som fattar någonting.
Ja, typ så. Jag drömassistent vet jag inte, men jag kan ju vara sjukt jobbig också. För att jag kan ju vara den här som... Jag är ganska hård med att man inte får skylla på sin diagnos. Men du kan få ha en förklaring för att vissa saker händer. Så jag har ju haft många samtal med elever som precis har fått sin ADHD-diagnos till exempel. Där jag säger att du kommer inte kunna skylla på den här diagnosen nu. Men du kan ha den som en förklaring när någonting händer. Om det är liksom ett litet misstag. Det kan ju bli som den skogrejen. Liksom. Det kan ju vara en impuls man får. Alltså, det är mycket som kan hända. Liksom.
Det känns som att det är jätteviktigt att du förklarar det för dem. Det gör det ju jättebra. För det är ju någonting som är bra att förstå tidigt.
Ja, men alltså det intressanta är ju att just här ADHD-barn är ju fortfarande typ som ett skällsord i skolan. Alltså,
jag vet.
Och det är helt sjukt. Lite så. Och då brukar jag förklara för att alltså, jag har ju haft många gånger där de bara, så här, någon bara helt spontant skriker ut det. Och jag bara så här, nej men alltså, nej. Eller typ, jag får damp. Jag bara så här, nej men alltså, dels finns det inte kvar den diagnosen. Och så, det är inget du kan bara få hokus pokus liksom. Ja, jag tycker att förklaringarna behövs, eller förklaringen om diagnosen liksom. Och tidigt.
Ja, men rent generellt så var det ju väldigt mycket mer så när vi var små, att man liksom kunde använda diagnoser som så här slängord till folk.
Ja, ja.
Och som du sa, just damp. Min dotter kom hem för några veckor sedan och bara sa, det var i skolan, jag hade fan damp. Vad säger du för någonting? Vet du vad damp betyder? Hon bara, nej. Så här, det är väl typ när man får så här värsta utbrottet. Jag bara, alltså, vet du vad? Du har ADHD, Lotta. Och damp är ju, alltså det var ju det som man i princip, var det inte det? Att man kallade ADHD damp förut.
Ja, det var väl att man hade väldigt mycket aggressioner också. Ja. För mig. Jag är inte jättebra
och
koll på
något
det.
Och fult för det.
Ja. Ja, det var ju ett jättekränkande ord egentligen. Ja. Alltså, så. Men
att jag sa, du om någon, du ska inte säga så.
Nej.
Och då blev man så här, men shit, det visste inte jag.
Nej.
Och det är nog många barn som använder ord som de inte vet vad de betyder.
Ja, herregud, ja. Det är alldeles för vanligt, känner jag. Det som är så, vet jag att min son också kan komma hem. Och vi var på Gotland på semester för ett tag sedan så här, och då kunde han säga, när han har en dålig dag där han känner att det blir mycket fel, då kan jag bara, jag vet att jag är en jävla dampunge. Man bara, nej alltså, nej. Och så brukar jag försöka skoja bort och säga, ja men då är jag det också. Och då blir han så här, fan. Och så går han liksom, då släpper han det ju. Men, så det sitter ju kvar tyvärr. Och man vet ju liksom inte hur mycket det används fortfarande. Jag hör det ibland på jobbet och så där liksom. Så, att, så tyvärr finns det ju kvar. Man önskar att det försvann liksom, att man fick lite förståelse för det. Men det är svårt.
Oh ja, det är jättesvårt. Någonting som jag tänkte komma till förut, men du vet, man bara glider med i samtalet. Det var ju så här, hur gick du tillväga? För det vet jag många är intresserade av. Hur folk går tillväga när de vill bli utredda. Alltså, hur var förloppet för dig?
Jag började ju prata med en kurator på vårdcentralen. Om hur jag var och hur jag tyckte att livet varit egentligen. Sådär, för att jag har burit på ganska så här mycket frustration som gör att jag kan ha blivit väldigt arg i vissa situationer där jag känner mig missförstådd. Lite det här grejen som när man var liten.
Mm.
Men så börjar vi där och sen så... var det faktiskt så att jag pratade med en läkare på just vårdcentralen också. Men när vi hade pratat lite så här så gick det ett tag. Och så tänkte jag så här, men varför händer det ingenting? Och då hade han glömt att trycka på den här skicka-knappen. Remissen gick ju inte iväg. Och då, det var ju verkligen så typ ett halvår efter. Så jag var så här, ja. Och då var det frustrationen lite större. Och då tänkte jag mig först, nej men då skiter jag ut. Och skiter i den här utredningen. Men sen när jag väl fick komma till öppna psykiatriska och göra allting, så gick det väldigt fort och det gick väldigt smidigt. Med alla samtal och allting, det gick det känns som att det gick jättefort egentligen.
Vad skönt.
När den väl kom dit, remissen, så gick det väldigt fort. Det var ju bara att det tog lite tid innan den kom dit, så att säga. Och det har känts jättebra. Alltså dagen jag fick min utredning klar, när jag fick min diagnos, som man säger. Den dagen var jag också väldigt blandad på grund av att, ja men, då var det ju ändå på papper. Det var så självklart. Så det var ju nästan som att man varit lite besviken att den kom så sent i livet ändå. Samtidigt som det var en skön känsla för att man fick så mycket förklaring för det som har varit, så att säga. Men just när man fick komma dit och göra utredningen, det var blandat. Det var blandade känslor, men det var samtidigt en skön känsla. Den sköna känslan tog över liksom.
Ja, för det är ju som du säger, man får ju rota upp så mycket av sitt liv. Och sen så får man en förklaring för allting som har hänt.
Ja.
Och då är det ju oftast det negativa som har hänt som man fokuserar på, för att det vill man ju inte skulle ha hänt.
Nej, men exakt. Och jag kan bli lite så här. Jag har varit mycket, tror jag också, så här att man har varit, men varför har ingen sett något?
Ja.
Varför har liksom ingen förstått att det är någonting som inte är 100% typ, eller vad man ska säga. Alltså, för om jag kollar tillbaka så finns det så många varningsklockor och rop på hjälp.
Mm.
Men samtidigt kan jag ibland känna så här, nej, jag kanske skulle varit lite värre. Då kanske jag hade fått hjälp.
Ja.
Alltså balansen däremellan liksom. Tror jag som var, den var väl den en känsla man fick när det var klart liksom.
Mm. Ja, för du sa att du hade levt med lever med psykisk ohälsa.
Mm.
Vilken, hur, vad?
Alltså jag dras ju med, alltså jag får ju ångest för allt. Mm. Alltså prestationsångest, jag kan få ångest för att jag säger fel sak. Ångest för att jag inte gör det jag ska göra. Eller, alltså, jag kan ju säga, om jag åker och handlar och så är det bara tre saker jag ska handla, då har jag ju glömt bort dem när jag kommer till affären. Då måste jag ju fortfarande skicka sms till min fru och fråga vad jag handlar. Och då kan jag få så här, ja, men ångest för att man inte känner att man räcker till på något sätt. Alltså du vet, det blir så mycket konstiga känslor hela tiden. Så att jag kan ju ha ångest från att jag vaknar till jag går och lägger mig.
Ja.
Alltså det är verkligen så här. Men jag har ju kommit till stadiet där jag går ju ändå och jobbar. Det gjorde jag ju inte förut liksom. Då sjukanmälde mig ju. Var det så när jag gick i skolan, då gick jag ju inte till skolan liksom.
Mm.
Så det är ju den stora bilden. Sen har jag ju haft depressioner som kommer och går. Jag var sjukskriven för några år sedan. Ja, det måste ha varit nästan när jag började medicinera faktiskt. Då hade jag en depression där jag inte kunde jobba eller någonting. Liksom. Inte knappt tog mig ut. Liksom.
Fy fan vad jobbigt.
Ja, och då var det så här att då var... Jag tror att jag hade... Alltså... Den stora skulden var ju att man inte orkade vara med barnen på samma sätt. Vi har ju ändå ett så här en lekfarbror. Jag tycker, alltså så. Och våra barn är idrott, det är ju en hel del och sådär. Så och att man inte kunde vara med och supporta dem då. Det var nog det som gjorde mest ont, om man säger så.
Mm.
Och det har ju varit jobbigt. Men om jag tänker tillbaka, jag har ju haft de här svackorna. Alltså långt tillbaka. Det är bara att jag inte har tänkt på dem.
Ja, och det är det alltså när man har gjort utredningen som man förstår.
Mm. Ja, men verkligen. Alltså, jag vet ju att jag har ju så här... ja, men jag har ett... Alltså, jag som på förra podden, du hade eller så avsnittet där man säger... det här med att... Alltså, det är klart att man kan vakna upp och bara känna sig nej. Alltså, varför ska jag fortsätta... Varför ska jag fortsätta leva för att jag tycker ibland kan jag få den ångesten som gör att jag känner att jag bidrar ju inte ändå. Nej. När man känner att man inte räcker till. Och den ångesten förvandlas ju till de där mörkaste tankarna. Sen skulle jag ju aldrig klara av att göra någonting. Alltså jag skulle inte ta mitt liv på grund av att jag har för mycket känslor att jag skulle svika mina barn.
Mm.
Och där är ju som tur är den här bromsklossen, eller vad man ska säga. Så att, men det är klart, alltså det där, jag tycker nästan det är ju jobbigare än själva ADHD-diagnosen egentligen, om man ska jämföra dem.
Så. Ja, gud, jag tror att allting hänger ihop, för att det är som du säger, alltså, ibland kan ju min man säga till mig, han bara, jag fattar inte hur snabbt det går för dig från den ena tanken, och sen har du gått igenom så många tankespår och gjort det till värsta grejen, och alltså till en katastrof.
Ja.
Och sen mår jag skitdåligt, och inget av det här är ju ens sant.
Nej, jag undrar också hur man kan vara så bra på att vrida på någonting så att det ska bli så negativt som möjligt.
Ja. Och man vill alltså, ju inte det heller.
Nej. Nej, men alltså jag vet ju att jag kan ju säga, jag tycker ju om att träna. Men går jag till gymmet och tränar till exempel och det inte går lika bra som gången innan. Mm. Då kan jag ju, alltså då är det ju kört. Då är jag ju långt ner på botten liksom. Och bara, nej det här är skit, jag vill inte göra det här mer. Nu går jag hem och sover bort hela dagen istället.
Det är väldigt intressant hur man kan vara så här.
Ja, jag tycker det är jättefascinerande.
Alla känslor. Du förklarade ju där hur din ångest kan gå över dagen.
Mm.
Och det tycker jag stämmer väldigt mycket in på hur jag känner också. Men jag kom ju till en punkt att jag orkar inte hantera alla, för det är ju alla de här känslorna.
Ja.
Och sen, jag orkar inte hantera dem. Det går inte.
Nej.
Jag fick ju för mig bara, nej men jag har ätit antidepressiva ett tag innan jag fick diagnosen.
Ja.
Och så tänkte jag, men gud, när jag har diagnos, då behöver jag inte ha dem. Då klarar jag mig, för nu är det lugnt. För jag fattade inte hur det hörde ihop. Och sen insåg jag igen att jag klarar inte av det. Och då blev det ju som att det var något negativt som jag var tvungen att hantera. För att jag kände att jag klarar inte av att leva utan en tablett som tar udden av min ångest.
Nej, alltså den där känslan känner jag ju verkligen igen. Jag känner ju verkligen så här, shit, ska jag behöva ta så här många tabletter om dagen för att fungera som en människa?
Mm.
Det är lite så här, ja men det känns lite, jag kan ju känna ibland att det blir som ett litet misslyckande att man måste göra så. Att man måste ta så mycket tabletter för att fungera som en vanlig människa, eller vad man ska säga. Och det känns lite hemskt att man ska behöva känna så, för det är ju ett hjälpmedel liksom, men...
Du tar också antidepressiva, eller?
Ja, det gör jag. Så jag äter ju både min ADHD-medicin och antidepressiva, liksom. Så det blir ju ett par tabletter om dagen. Så att, men samtidigt så har jag ju, att för min del att ta, jag äter ju Concerta. Och den tar jag på morgonen oftast. Sen har jag så jag kan ta på lunchen om det behövs. Typ. Beroende på med mitt jobb. Och ibland ska jag ju sitta still en hel dag på möten och det funkar ju inte alls. Då måste jag ju typ ta allt jag kan få, höll jag på att säga.
det är så här, annars är du som står där och hoppar på stolen.
Ja, men det är typ så. Eller så här, jag sitter ju alltid och ritar när vi har möten och grejer. Bara för att jag måste ju, annars kan jag inte fokusera. Då sitter jag ju där och håller på och dumma mig. Och, alltså, det är katastrof.
Ja, om någon inte, jag brukar säga så här, säger du inget tillräckligt intressant, då får du skylla dig själv, för då hör jag inte vad du säger.
Nej, men alltså jag har ju kommit in på möten där man bara säger, ja idag ska vi prata om budget. Och man bara säger, varför? Jag har inte med den att göra, typ. Så att, men för mig blir det ganska bra, för att det blir sån, för mig och min son, det är ju som så här, ah, men nu tar vi våra tabletter och så går vi, liksom. Alltså, det blir en grej av det, och då är det lugnt, liksom. Och min antidepressiva tar jag ju på vägen hem från jobbet, så det är egentligen, så att, den tiden, liksom.
Mm.
Så då, annars har jag ju varit lite rädd för att förklara för dem varför jag tar så många tabletter, till exempel. Men just med konserten, det är ju sånt naturligt, eftersom han har sin ADHD-medicin, så blir det mer lättare att förklara, eller vad man säger.
Ändå fint på något sätt att ni gör det tillsammans.
Ja.
Att han känner sig.
Ja, men jag brukar säga det till honom. Han bara, jag måste alltid ta den här tabletten. Jag bara, men jag tar två. Du tar bara en. Det är just... så att, nej, det är en bra stund, men ja.
Men har du någon gång fått höra då så här, men du skulle klara dig utan antidepressiva om du bara mediterade mer eller gjorde mer yoga, eller om du gjorde så här eller så här?
Ja. Många gånger. Det är som de bara du tränar så går det bra. Man bara, alltså, jag har tränat lagsport hela mitt liv. Jag har tränat på gym nu de senaste åren och så här. Man bara, nej, det hjälper inte. Det är liksom nej.
Utan och säger det. Ja.
Alltså liksom att utan dem, det kommer bli skit. Alltså det blir mörkt och det är ingen som vill, liksom.
Nej.
Så att nej, det funkar säkert på vissa, men jag tror att det är väldigt, väldigt individuellt. Så att jag skulle inte klara mig utan dem, det tror jag faktiskt inte. Faktiskt.
Nej, och sen så här, det är en sak om man klarar sig utan dem, absolut. Men vad är det för kvalitet man får på livet?
Ja, lite där också. Alltså... Det är ju den stora frågan egentligen. Hur mycket människa blir du utan dem? Alltså,
hur vill du leva?
Klarar du vardagen? Liksom? Klarar du vardagen utan, alltså, ja, då är det, då får man ju säga grattis. Typ. Mm. Men just rent till sig själv, då hade jag aldrig klarat det. Så då...
Ja, sen vill man ju heller inte att livet ska gå och vara en kamp. Man ska ju inte behöva kämpa sig igenom varje dag, utan man ska ju också kunna känna att man lever.
Ja, men exakt. Alltså där har jag ju det här problemet med med den psykiska ohälsan, att jag vaknar ju inte upp på morgonen och känner så här, haha, carpe diem, nu kör vi.
Nej.
Alltså jag är mer alltså där, oh shit, på en fritt alltså. Nu är det ännu en dag, inte kamp, men det är så här, man vet att det tar lite längre tid att komma igång.
Men det där är så himla intressant. Jag förstår ju det precis. Jag vet inte hur mycket du har lyssnat på podden tidigare med mig och Jeanette. Men hon är ju en sån här människa som hon går ju upp 6 på morgonen och bara hoho. Ja. Medan jag blir så här, men herregud, vad är det för fel på dig? För att när jag varje dag jag har vaknat hela mitt liv, har jag tänkt så här, men herregud, tänk. Alltså väldigt mörka tankar. Bara så här, men fy fan, jag vill inte gå upp, jag fixar inte det här. Och
Nej, jag
så tar det en stund innan man kommer igång och bara, men oj, jag mår rätt bra ändå.
Ja, exakt. Jo, men det där känner jag igen, för att man kan ju säga, men jag kan ju se folk som åker till jobbet, alltså jag börjar ju 8 om dagarna och det är ju inte jättetidigt, men som är ute och springer, och då kan jag bli så här, det måste ju vara något fel på dig alltså.
Ja.
Alltså, nej, det där är inte okej liksom för mig, men... Sen kan jag bli så här, oh shit, det är bra gjort liksom. Men jag skulle ju aldrig någonsin klara av det. Jag måste ju, det är ju enstaka fall jag kommer upp så tidigt och har energi. Alltså det händer ju väldigt, väldigt sällan liksom.
Det är typ om man ska med flyget utomlands.
Ja, exakt.
Då är man glad om man ska gå upp 5.
Ja, Ja, men jag faktiskt, och då är man ju så jävla rädd för att man ska missa flyget, så då går man ju upp ändå liksom. Det är så här, man kan ju inte sova knappt ändå.
Precis, då går man det, då somnar man inte ens.
Nej, exakt, ligger man vaken hela natten ändå och så bara, jag kommer försova mig, det här kommer inte gå. Men nej, annars så nej, det här med morgongrejer, det är inte min grej alltså. Det går inte.
Nej.
Jag har inte förstått det där, de som tycker att det är skönt eller kul eller om man säger, gå upp så tidigt.
Om jag skulle fråga dig så här då, när du gjorde diagnosen, då kommer man ju alltid på de här negativa grejerna som har hänt i ens liv. Om man känner fan också, det här borde kanske inte ha hänt om jag hade haft en diagnos och sånt. Har du hunnit fundera eller har du kommit fram till någonting där du känner att shit, vad bra att jag har haft min diagnos, för att det här hade nog inte hänt om jag inte hade haft den. Något positivt?
Alltså, ja. Alltså jag, några så här enstaka, alltså du vet, så här impulsiva ungdomsgrejer som man har gjort. Alltså många kanske tycker att det är jättekonstigt, men det här, ja men alltså vi har ju, när vi var yngre, vi hade ett kompis, vi åkte alltid ut och försökte leta upp olika broar där man kunde hoppa ner i vattnet. Och det är så här, jag skulle aldrig gjort det idag, för jag är så jävla höjdrädd. Men, och jag vet inte vart det kommer ifrån, eftersom jag höll på som jag gjorde när jag var yngre liksom. Men, och även just sådana grejer, men även så här, ja men jag tror att jag brukar ju skoja om att man blir en liten clown, men jag tror att just den impulsiva sidan kan lätta upp vissa stämningen för vissa stunder. Som har gjort att, ja men att man har lyckats vända kanske någon tråkig stund till en mycket roligare stund för att man är inte impulsiv. Sen är det svårt att sätta exakt fingret på vilka stunder, men jag tror att just den impulsiva sidan tror jag har gjort mycket
positivt.
Att det har blivit lite roligare. Ja, positivt liksom.
Ett roligare liv helt enkelt.
Ja, händelserikt i alla fall. Ja. Det, så, det, faktiskt.
Verkligen. Och om man skulle säga dina svårigheter idag.
Mm. Rutiner och struktur är katastrof. Alltså, jag brukar skoja om det, att jag nästan sa att jag skulle kanske behöva bildstöd ibland fortfarande. Jag glömmer bort saker. Alltså, det kan ju vara vad som helst. Om man går och handlar eller om man ska göra någonting, det försvinner.
Har du några verktyg du använder dig av för att, som du har kommit på att funka för dig?
Listor. Eftersom jag alltid har med mig telefonen, så när jag till exempel ska åka och handla, så blir jag typ, tar jag alltid kort på listan. Annars har jag ju tappat bort listan när jag kommer fram till butiken. Det är liksom det verktyget som hjälper mig mest egentligen, att skriva upp saker och sen ta kort på det.
Då gör du i princip ett bildstöd till dig själv.
Exakt, men omedvetet höll jag på att säga. Men,
smart du är.
Ja, ibland så. Det kommer de, men... Nej, men så är det, och det hade jag inte klarat mig utan egentligen i många fall faktiskt. Alltså så här, möten och sånt, alltså jag kan ju komma till jobbet och bara, vart alla barn, så bara, men vi har studiedag idag. Jaha, just det, vi hade studiedag, ja. Helt vilsen liksom. Så att det, jag måste ju skriva ner saker eller fråga om saker 100 gånger liksom, annars går det inte. Det,
så det är, men de har du berättat på jobbet? Vet de att du har...
Alltså i början... Så kan jag säga att jag jobbade på en skola när jag fick min diagnos, eller när jag gjorde utredningen. Och sen har jag bytt efter det. Men några av dem jag jobbade med där har ju följt med till den här andra skolan. Och de vet jag om ett, de jag jobbar nära, eller vad man säger. Och sen så, ibland så är jag en sån person som är väldigt jobbig, genom att när vissa pratar om just ADHD och... vad ska man säga, tror sig veta hur de ser på en elev att den har ADHD, fast det kanske inte alls är så, då brukar jag säga, ja men har den ADHD, för jag har ju ADHD, och då kan det bli så här, va, har du? Så att jag brukar slänga ur det mig ibland, bara för att se reaktionen.
Så jäkla bra tycker jag.
Ja, men det är lite kul, det är väldigt roligt att se vissa reaktioner, kan jag säga. Det är extremt roligt ibland.
Och då betyder ju det att du är trygg i din diagnos. Annars
ja, men alltså det är så här, jag kan ju inte få den ogjord, eller om man säger. Jag kan ju inte så här sopa den under mattan. Det är ju en del av mig. Och då, det har jag ju lärt mig nu efter de här åren. Att jag, förut har jag alltid varit att jag stänger in allting och lite nästan skäms för mina känslor och lite så här. Nu har jag blivit mer så här, ja, men jag har ADHD, jag kan inte göra någonting åt det här liksom. Och det är inget fel på det. Så att, varför ska jag inte kunna vara öppen med det eller skoja om det? Alltså...
Jag tror att det är väldigt bra att göra det, för att då lättar det ju, som vi pratade om, den här stämpeln. Den suddar man ju ut genom att prata om det på det sättet.
Ja, men det är ju så här, och jag, det har jag gjort till olika elever också. Att så här, amen, de bara, men han söker damp eller han har ADHD. Och så här. Så jag bara, men jag har ADHD, är något fel på det då? Då bara, va, har du? Man bara säger, ja. Så det behöver ju inte stå i pannan att man har det liksom.
Nej.
Och genom att man gör så tycker jag att man ännu mer ser vilken oförståelse det finns bland andra människor.
Ja, och sen tänker jag att när du får den reaktionen av barn, då kommer ju det ifrån deras föräldrar såklart. Från andra vuxna.
Ja. Och då oftast är det ju så tyvärr.
Ja.
Så att vi har ju sagt att, och just på jobbet så här mässigt, så min förra chef hade ju också ADHD liksom. Då blir det ju ännu roligare, för det kan vi ju skoja med varandra om liksom. Mm. Så att, och då blir det också lättare att vara öppen med det liksom. För när jag fick henne, då var jag sjukskriven och hade precis fått diagnosen. Mm. Så vi hade ju ett samtal runt där liksom. Så att,
var du sjukskriven i samband med diagnosen?
Ja, strax efter vart jag. För jag är så här, jag säger ju inte nej till någon uppgift på jobbet. Utan jag vill ju vara så flexibel som möjligt och hjälpa alla och sådär. Och då var det för mycket ett tag där. Och då gick jag ju in i den här klassiska väggen och var sjukskriven. Mm. Och det var i samband, eller strax efter, med utredningens, att den var färdig, eller om man säger.
Alltså jag bara tänker så här, mer och mer. Om man skulle fånga upp alla med diagnos, med ADHD-diagnos, och ge dem den hjälpen och stödet det de behöver, eller vi behöver, hur mycket pengar man då skulle spara på alla sjukskrivningar. För det känns som att typ alla jag känner som ADHD och är vuxna har varit sjukskrivna.
Ja, alltså jag brukar, man, det finns någonstans där det står det att så här, men om man liksom... lagar barn, eller alltså man behöver inte laga vuxna om man hjälper barnen. Nej. Alltså det finns ju, det är ju en väldigt sanning i det liksom, att hjälper du tidig ålder, då kommer ju väldigt få behöva den här sjukskrivningen. Sen kommer det ju alltid sjukskrivningar finnas, men,
jo.
Men du kommer ju spara in extremt mycket pengar på sjukvård, det tror jag. Och så här, nej, jag tror att det är därför jag tycker det är så synd att det inte pratas mer om det i skolorna till exempel. Faktiskt. Man pratar om så mycket annat som kanske inte i mina öron är så jätteviktigt.
Exakt.
Så att jag tror att man ska spara in väldigt mycket på det.
Tänkte fråga dig bara, vad tycker du vi ska ta bort för ämnen i skolan? Men det kan jag inte fråga för mig. Eller vad tycker du är oviktigt i skolan? Det hade kunnat bli jättedumt att sända mig i podden.
Det roligaste är att jag vet ju svaret, men jag ska ju nog inte säga det.
Nej, jag ska säga det till
mig. Ja, exakt. Vi tar det sen.
Det var matte. Det går bra.
Nej, alltså jag tycker om matte, men jag hatar matte samtidigt, för jag tycker inte om att ställa upp tal. Jag räknar ut det i huvudet. Ah. Så att jag tycker inte om när man måste sitta där och ställa upp och bla bla bla. Utan
du vill bara ge svaret, fast inte uträkningen.
Ja, exakt. Så att matte är helt okej för mig. Men som sagt, jag har två ämnen som jag lätt skulle kunna tänka mig att ta bort.
Ja. Men hur tycker du, alltså, har du fått den hjälpen från vården som du har behövt? Eller har du fått lov att kriga dig fram? Eller hur känner du?
Alltså, i början tyckte jag att det var bra att man varit lyssnad på och sådär. Lite så. Sen... efter ett tag, då kan jag ju ändå känna att man liksom hamnar i här ett litet klassiskt fack. Liksom att nu är man färdigutredd och man har fått typ sin medicin. Och ja, men man går på sina de här små testerna som man måste gå på och sådär. Men jag tyckte det var svårt, för jag har ju också så extrema sömnproblem. Eller har jag alltid haft, det är ju ganska vanligt också.
Ja, du har det?
Ja, herregud, jag är en sån klassiker som jag kan ju sova, ibland sover jag 4 timmar, ibland sover jag 6 timmar och alltså det är väldigt blandat liksom. Och där kan jag tycka att det har varit lite svårare, därför när det här med jag vill ju jättegärna ha ett tyngdtäcke, för jag testade det från en kompis som har ett.
Mm.
Och det funkade skitbra.
Mm.
Men då var det lite svårt där ett tag. Ja, men ska du inte testa de här tabletterna först och så här, men nej, jag vill ju ha ett tyngdtäcke och det var lite svårt. Då tyckte jag att det var lite krångligt och att man fick tjata lite liksom.
Och det där är så jäkla dumt, för jag menar så här, om det är någonting som man inte behöver stoppa i kroppen som någon vill testa,
mm,
då är väl det jättebra.
Ja, jag kände lite så också, för jag testade ju det där, vet du, melatonin någon gång. Mm. Men alltså, jag var ju liksom, jag kom ju inte upp på morgonen istället och kändes som man var bakfull eller något. Så att jag ville ju inte ta den längre liksom, så att då var jag ännu mer inne på att nej, men jag vill ha mitt tyngdtäcke liksom. Så att men efter ett tag så fick jag det. Så att, och det har gjort världens skillnad faktiskt.
Har du tyngdtäcke idag?
Ja, det har jag. Och det är ju inte så att jag går och lägger mig tidigare, men jag somnar ju fortare. Liksom. Så att, det är fortfarande det här steget att gå och lägga sig tid.
Jag sover ju också med tyngdtäcke. Vi har haft mycket samarbete med Kura. Det kanske jag skulle kolla upp igen. Det har varit så uppskattad.
Ja,
men just att kunna somna snabbare med täcket när man känner tryggheten från täcket. Men som du säger, alltså komma i säng. Ja, nu är jag gravid, så det går väldigt lätt för mig att komma i säng, kan jag säga.
Ja, det är ett fusk nästan.
Det är fusk. Det är typ den enda gången man bara säger jag har inte sömnproblem.
Nej, då det är åt andra hållet istället. Man sover för mycket.
Ja, jag är ju arg för att jag sover så mycket. Du vet, igår jag var väldigt deprimerad av min mamma. Men det är lugnt. Jag bara, hur kan du säga att det är lugnt? Jag har massa saker jag behöver göra. Han bara, vad behöver du göra? Jag bara, jag behöver strukturera garderoberna. Jag måste göra det här och det här och det här och det här. Ja, kan jag hjälpa dig? Nej, du kan inte hjälpa mig, för då blir det fel. Du vet,
ja, det är också en klassiker faktiskt. Jag som saknar det här med struktur, jag har inte det här problemet. Jag bara kör istället. Men jag förstår det helt och hållet.
Men du tycker inte om att strukturera saker på ditt sätt. Alltså, hur känns det för dig om din fru då lägger saker? För det har jag problem med. Vet. Jag behöver veta exakt vad mina saker är.
Alltså, i början tyckte jag att det var skitjobbigt. Så. Men alltså, du vet, jag kan ju lägga husnycklar på ett ställe och sen så bara, vart har jag lagt de där jäkla nycklarna alltså?
Mm.
Och så hittar jag dem ju inte ändå. Så att jag brukar, nu brukar jag oftast lägga dem på ett och samma ställe. Men nej, alltså i början tyckte jag att det var jobbigt. Men jag tycker ändå att, alltså det hjälper mig ju och gör det ju. Alltså det är bara att jag måste ju bli sur först. Det måste jag ju, för att jag inte hittar sakerna, för att jag inte lagt dem där de är. Så att, men det ser ju bättre ut. Det kan ju ta mig en vecka att få in kläderna i garderoben efter att jag har tvättat till exempel, om jag inte får hjälp med det här, typ.
Mm.
Så att det är klart att det hjälper.
Ja, din fru lägger in dem?
Nej, hon bara packar ihop det, höll jag på att säga. Viker ihop. Alltså, så, mina barn är ju likadana, det här med att lägga in kläderna i garderoben. Min son till exempel, han tycker att det är bäst att de ligger på golvet, för då hittar han dem ju.
Exakt, som min dotter. Och det blir så fint, eller hur?
Ja. Det ligger jättefint sådär. Jag bara, men alltså det här är nytvättat. Det ligger på ditt golv. Han bara, ja, men nu hittar jag dem i alla fall. Ja, okej. Ja, men det blir bra.
Har en rullstol också till, eller inte rullstol. En kontorstol med hjul.
Mm.
Har det?
Ja, han har ju gaming-stol.
Så han kan köra över kläderna.
Absolut, det går jättebra. Och sen så ligger det ju helt plötsligt, kan man ju lyfta upp en tröja. Då ligger det ju typ 4 böcker där under. Och man bara säger, men vart kom de här ifrån?
Han
bara,
eller öppna glasögon eller AirPod.
Ja, det kan vara vad som helst. Det är helt fantastiskt.
Vet du, jag blev så jävla trött på det. Så en dag när Lotta kom hem från skolan, hon bara, vad är min stol? Jag bara, du, den är på tippen. Där är du en ny stol utan hjul. Då kan du i alla fall inte köra över dina kläder.
Nej, det är nästan som man skulle väl komma dit och göra den faktiskt. Jag brukar säga det till mig, men hur lyckas du liksom? Nej, det bara händer.
Så. Men det har faktiskt hjälpt också, kan jag säga. Jag vet inte om man gör läxorna på snurrstol. För att när hon gjorde det, då satt ju hon så här och snurra.
Ja, det kan
istället
jag
tänka mig. För att göra läxorna. Ja. Nu kan hon ju inte snurra.
Nej, då måste man göra läxorna. Nej, han jo, ibland gör han det, men då han är så, alltså min son är så plikttrogen, så ska han göra läxorna så gör han läxorna tills han är klar, och sen ja, gör han det han ska efter sen. Så att får man bara igång honom att göra läxorna så gör han dem liksom. Så att han, som tur är, så sitter han inte och snurrar så mycket. Det är väl mer om man är iväg någonstans. Typ har beställa pizza någon gång och de har snurrstolar. Då är det värre. Då blir det ju karusell liksom.
Och så är man hungrig som förälder. Då. Snälla, ja, sluta!
Sitt still! Här, klasken. Ta min telefon! Då snurrar han ju med telefonen istället. Så det, är så här, det hjälper ju föga.
Vet du vad jag har funderat på ibland? När man ser sitt barn göra de här sakerna, då undrar jag om det är så här, någonstans under medvetet sitter i en själv hur folk irriterade sig på en när man var liten. Och att det typ kommer fram igen. Och att det är därför man, ja, men som att man ser sig själv och typ blir sur.
Ja, jag menar, jag verkligen, det är många gånger jag och min fru har pratat om det här, så att shit, de måste ju kolla på våran son och bara så här, jösses vilken ouppfostrad unge alltså. Alltså han kan ju inte sitta still för en sekund. Men man säger nej, alltså vi vet. Men, och framförallt innan han började medicinera, då var det ju, han kunde ju vara överallt och ingenstans. Mina kompisar sa, det är så kul att komma hem till er, för helt plötsligt är han i soffan, sen är han typ upp i taket och sen är han under bordet. Man bara säger, ja, du tycker att det är kul, ja, men jag som lever med det här, jag tycker inte att det är roligt.
Det är då kompisen bara, fast du är likadan, du är också upp och ner i soffan ibland.
Ja, det är så. Du kan inte heller sitta still i 5 minuter. Ja, det kan jag visst det. Ibland, typ. Så att, nej, den tanken har jag slagit mig många gånger, att hur de såg på en när man var liten. Vi är ju som kopier, jag och sonen, som sagt. Så att, den tanken slår mig ofta.
Ja.
Faktiskt.
Är det någonting du känner så här, det här vill jag verkligen dela med mig av, som vi inte har pratat om?
Alltså det, jag höll på att säga, det kan ju bli hur mycket som helst egentligen. Men
nej,
det svävar iväg bara. Nej men alltså jag tror att just det här med att vara ärlig med att man har diagnosen. Alltså att vara öppen med det, att inte känna att det är fel på något sätt. För det är ju tyvärr den stämpeln diagnosen har fått. Att man är, som jag sa förut, det här, att man får en känsla av att vara ett problembarn. Att man bara är jobbig. Men det finns ju faktiskt en förklaring liksom. Och det är ju diagnosen och dess innebörd. Så att jag tror att bara vara ärlig. Alltså generellt egentligen med sitt mående och hur man mår för dagen egentligen.
För sina nära och kära och arbetskamrater och allting helt enkelt.
Jag vet ju att jag har varit jättedålig med det där, och det skapar ju bara konflikter. Och konflikter är ju inte ens starka sida riktigt. Så att man vill ju gärna undvika dem på det här sättet.
Ja, konflikter är ofta någonting som leder till ångest.
Exakt. Så är det ju. Och genom att undvika det så vinner man ju väldigt mycket. Och att om det bara är att vara lite ärlig någon gång ibland. Alltså alla har vi ju dåliga dagar. Det är bara att man kanske har det lite oftare. Så att,
ja, och sen ärligheten. Också... Som du säger, det är ärligheten. Jag kan ju få frågan, varför har du inte sagt att du mår så här? Om det är på kvällen. Ja, nej, men då har jag ju liksom varit så mycket uppe i varv. Så att jag har inte kunnat sätta fingret på att man har mått dåligt.
Nej. Nej, och sen så här, men varför mår du dåligt? Jag har ingen aning.
Nej.
Jag vet inte varför jag mår dåligt. Jag mår dåligt idag. Liksom. Och det är också viktigt liksom, att få göra det. Så.
Utan att det behöver vara något.
Ja, exakt. Alltså man kanske bara är lite extra trött en dag, och då blir man ju rätt sur oftast.
Ja, särskilt när man är van inte... att leva med energi.
Ja, exakt. Eller om man inte har fått i sig tillräckligt mycket kalorier, brukar jag skoja om. Att då kan man också bli jävligt sur. Så att jag tror att bara just den här ärligheten, det är väl det som egentligen är viktigast, tror jag.
Så. Och äta mycket Snickers, för det är väl det man skulle göra när man är hungrig.
Ja, man har ju sett det på reklam. Allt man ser på reklam, det stämmer ju. Det vet vi ju.
vara ärlig och äta en snickers i timmen.
Ja, ja. Helst en dubbel snickers så att det blir, då har du säkrat upp liksom för en timme. Det borde hjälpa.
Det är väldigt bra tips. Ja. Hoppas alla tar till det.
Ja, aldrig för mycket snickers. Det går inte. Det har vi sett.
Ja, och sen så vi den här låten. Det bara, jag bara rullar fram. Kommer du ihåg den?
Ja, men exakt. Med Fronda där. Ja, det är klassiken. Ja. Den låten och Snickers, så är humöret på topp sen.
Ja!
Då är vi klara sen.
Det måste man nästan testa. Jag blev bara glad att tänka på det.
Jag brukar köpa en Snickersglass, så att jag får väl åka och göra det. Så att jag får testa om det funkar sen.
Vi gör det. Och tack så jättemycket för att
du tack så jättemycket själv. Ja, men det var jättekul. Det var intressant på många sätt.
Ja, det tycker jag. Jag tänkte så här, att man får veta så mycket om någon annan människa, det är väldigt roligt.
Ja,
och verkligen. Att du liksom öppnar dig för inte bara mig utan en massa personer som kommer.
Ja, jag är verkligen så här, lämna comfort zone-dag. Men det är lite kul. Alltså, det är som jag sa förut, att det är bara kul om man kan hjälpa till på något sätt liksom, och bidra med någonting.
Och det gör du garanterat.
Ja, vi får hoppas det.
Det tror jag. Tack så mycket.
Ja, men tack så jättemycket själv.
Tack, hej då.
Tack, hej.